Vi har testat räckvidden på Kia Niro som elbil. Och varför blev soppan så dyr i höstas? Det här och mer i Vi Bilägares podcast avsnitt 102. Hej på dig som lyssnar, vad kul att du har valt att lyssna på oss på Vi Bilägare och vår podcast. Jag som pratar heter Maria Dahlin och är webbredaktör på Vi Bilägare. Idag har jag bjudit in redaktionsmedlemmarna Tommy Wahlström och Fredrik Dietz-Wikström till mig. Hej Tommy!
Hej Maria!
Hej Fredrik!
Tjena, tjena!
Hur är läget med er? Är det bra?
Ja, jag är lite stressad.
Ja,
båda det... tvekade.
Ja, hur mår jag egentligen? Har inte känt efter. Nej, men det är,
nej, men
väl...
det är kaos i mitt rum och i min dator just nu eftersom jag håller på och försöker få samman våra nya långtestbilar.
Ja.
Och att handla bil idag kan jag säga är inte så jäkla enkelt.
Nej, speciellt inte om man har en specifik deadline att passa.
Nej.
Man måste ha bilen, nej. Måste ha den ett visst datum.
Och kära bilförsäljare där ute, ni är fantastiska men ni är inte, har inte alltid så jättebra koll på allt tycker jag.
Nej.
Ge något exempel.
Nej, men alltså, nej, men det, och det är ju inte bara de heller, handlarna som sitter ute, utan det är ju leveransen från fabriken som ska funka och sen ska då plötsligt rätt däck levereras till rätt bil och det ska finnas fälgar till den och så ska registreringsskyltar komma från Transportstyrelsen och eftersom vi försöker ofta ligga tidigt med bilarna så att vi får nya fräscha modeller så i något fall nu så var den knappt alltså registreringsbesiktad innan vi skulle ha det. Ja, det är mycket just nu kan jag säga.
Så Tommys blodtryck är liksom...
högre än vanligt. Jag har två mediciner och hittills har med hjälp och sådär. Men.
Ja, men hörni, bilförsäljare där ute. Var snäll mot Tommy nu och skicka hit våra bilar som vi ska ha.
Men det är rätt fascinerande produkten bil. Alltså förstå hur många som är inblandade från olika håll. Liksom från registreringsskylt till leverantör av skruvar. Och
ja, men och sen hela kedjan alltså, när den då ska bokas in på produktion i fabrik och när man då bokar in bilen så är det ju så att man ofta börjar tillverka speciella varianter av den.
Mm.
Och om man då är som vi, lite krångligare och vill ha en annan variant än den vanliga så det är mycket där som ska fixas och sen ska hela logistikkedjan, transporter hit och dit, båtar och annat.
Ja, ni hör.
Och det kan vara strejker och det kan fastna i olika hamnar. Någon fastnar väl en bil i någon hamn någonstans. Och,
ja, men just det. Vad var det för bil? Det var någon gammal långtidsbil, va? Som blev sittande i någon hamn.
Var det inte XC40? Nej, eller? Nej.
Var det det? Eller? Jag minns inte.
Den påverkades av någon strejk i Belgien.
Ja, för den byggdes ju där.
Och precis.
Skulle skeppas hit. Var det inte så? Jag tror det.
Om jag minns rätt.
Ja, det var också lite.
Var det inte en Mazda? Vi fick åka ner till Holland och hämta. Har jag drömt detta? Eller?
Kan mycket väl stämma.
Mazda 6.
Mm.
Ja.
Det kan mycket väl stämma. Men struligt är det i dessa juletider.
Eller intressant.
Med klappar som ska köpas och långtidsbilar som ska levereras.
Och vi kan ju berätta att vi kommer att under mellandagarna, va, Maria?
Ja, precis. Vi ska ha en liten gissningstävling. Vi säger ju inte såklart vilka långtidsbilar vi har valt utan för 2019, utan det ska ju ni få gissa på. Så vi kommer ha en liten gissningstävling både på hemsidan och på Instagram har jag tänkt i mellandagarna.
Blir det några priser?
Ära, berömmelse. Jag vet inte. Jag har inte tänkt så långt än. Jag tänkte mest att folk skulle få ha någon sysselsätta sig med i mellandagarna.
Ja, för man har ju ingenting att göra då annars.
Nej. När man tröttar på släkten så kan man gissa på bilar istället.
Ja, det är bra.
Och de presenteras?
Och de presenteras ju strax efter nyår.
Mm.
Jag tänkt. Mm. För de presenteras ju i nummer 1 av tidningen. Och den kommer ju i... Ja, när är den kommer ut? Ja, det är i början av januari där någonstans. 8 januari.
Mm.
Och i samma nummer förresten, nummer 1, så ska vi ju, tar vi upp bränslepriser, Fredrik. Det har du grottat ner dig i.
Ja, jag kliar mig här i huvudet. För...
apropå ångest, det där när man står och tankar och tittar och bara, va? Va? Jaha, nu var det över 16. Och jaha, nu kom det över 17 till och med. Det var väl där vi...
ja, alltså det har ju verkligen varit berg-dalbana på macken här i år. Priserna har ju gått upp 2 kronor, gått ner 2 kronor, verkligen varit fram och tillbaka.
Mm. Och det är ju mycket, alltså 2 kronor verkligen i den skillnaden. Det
ja,
är ju
precis.
Jättemycket.
Ja, men tankar liksom 50 liter så är det en 100-lapp.
Ja.
En 100-lapp bara där och då liksom. Det är
Jag vet
påslag
att jag...
på en redan ganska saftig prislapp.
Jag vet att jag skrev i våras redan i maj, då gick det över, både bensin och diesel gick då över 16. Men sen så ökade det ju ännu mer under hösten, eller hur, Fredrik?
Ja, bensinen klättrade ju över 16,50, var uppe i 16,56 som mest. Och dieseln slog ännu en sån här magisk gräns, 17,01 klättrade där över.
Och när var det då ungefär? I...
det var, ska jag säga exakt här nu.
Mm, kollar på grafen här, eller? Ja.
Måste man hitta det också bara. 10 oktober, då sprängdes 17 kronors vallen.
Ja.
Och sen dess har priserna sjunkit. Så jag vet inte, vad ligger bensinen på nu?
Mm, jag tankade ju...
den är under 14,50. I alla fall kring 14,50. Och diesel ungefär en krona dyrare.
Vad beror det på då? Att bränslepriserna rör sig så här?
Ja... nu får vi börja med att be om ursäkt för att det här riskerar att bli komplicerat.
Men du kommer förklara det på ett sånt enkelt sätt. Det har jag full förtroende för, Fredrik.
Ja, man kan ju börja med att bara stycka upp bensin- och dieselpriset i vad det består av egentligen. Det är egentligen bara en liten del av priset som kan variera eftersom den största delen är skatt. Bensinskatten ligger i år på 6,44. Och då har man inte tagit med momsen. För det första tar man då de här 6,44, det betalar man per varje liter bensin man köper. Sen är det också 25% moms på bensinen, även på skatten, så det är moms på skatten så att säga. Så totalt är det ungefär 60% av det man betalar för bensin är ren skatt. Det är lite mindre när det gäller diesel, där har man lite lägre skatt. Man vill väl vara lite snällare mot industrin kanske. Så man har bestämt att ha lite lägre skatt på diesel, så det är 47% av dieselpriset.
Men då passar bränslebolagen på att ta ut mer betalt för dieseln, va? Än för bensinen?
Ja, det kan man kanske säga. Men dieseln är också en lite dyrare produkt. Man har högre krav på dieseln, att man ska blanda in såna förnybara delar. HVO är en förkortning som... några just kanske är bekanta med.
Och det har vi pratat om i en tidigare podd, eller hur?
Ja, precis. Man blandar in olika växtoljor och vet det, bränsle gjort på slaktavfall. Och de här förnybara grunkorna, de är lite dyrare än det fossila som man pumpar upp ur jorden. Så diesel är lite dyrare. Mm. Men man kan väl säga då att ungefär 40% av bensinpriset, det kan variera. Och det beror på en himla massa olika saker. Mm. Vet ni vad det beror på?
Men dollarkursen förstår man ju.
Ja. Ja, och så brukar de säga någon sån här världsmarknadspris på fat.
Precis.
Alltså någonting på fat.
Det här är de två stora grejerna. Dollarkursen och världsmarknadspriset på råolja. Mm. Råolja, eller det, är liksom, det finns ett världsmarknadspris som handlas just i dollar. Och då finns det här priset på ett fat råolja. 159 liter tror jag att det är. Råolja. Och det här skiftar beroende på tillgång och efterfrågan. Och till exempel här under sommaren och under hela året egentligen, så har vissa oljeproducerande länder beslutat sig för att begränsa produktionen av olja.
De strypte kranen.
De strypte kranen. Och så vad händer då med tillgången? Det blir lite mindre. Och sen ligger efterfrågan kvar på en relativt hög nivå eftersom ekonomin runt om i världen går ganska bra. Då pressar man upp priserna.
Mm. Och varför gjorde de ströpande? Bara för att liksom visa att aha, vi kan. Eller vad
ja, men man, det här just, nu var det den här oljekartellen OPEC. Det är alltså oljeproducerande länder i Mellanöstern. Ja, vilka ingår mer? Är Ryssland med där också? Venezuela vet jag är med, några sydamerikanska länder. Mm. Man vill helt enkelt få upp oljepriset. Man vill tjäna mer på sin produkt. Så då tar man tillbaka lite i sin produktion för att tjäna mer på det man tillverkar.
Men Venezuela har väl jätteproblem att producera olja?
Ja, precis. Så det här har ju också påverkat det hela. För det landet håller väl mer eller mindre på att kollapsa. Mm. Det är ekonomisk kris där. Mm. Så liksom det har lamslagit produktionen i Venezuela. Nu känner jag att jag vet orimligt mycket om det här. Jag kan inte det egentligen. Men jag har frågat experter som vet någonting om detta.
Grejen är att Fredrik har suttit inlåst på sitt rum i 2 veckor och bara jobbat med oljepriser. Ja, så att,
ja lite, på så, lite så. Mm. Ja, men samtidigt som man då oljepriset har gått upp i dollar så har den svenska kronan försvagats, eller dollarn stärkts. Så det blir liksom en dubbel effekt där då. Mm. Och det här har då inneburit att priserna har rusat.
Ja, just det.
Men jag vet, du har ju också tittat på det här priserna i ett historiskt perspektiv. Är det så att det kostar mer nu än det gjorde förr att tanka bilen?
Vad tror du?
Ja, jo, men jag tror att det har blivit dyrare förstås, men frågan är hur mycket dyrare det har blivit.
Ja, jag har ju gjort en sån uträkning helt enkelt. Att, alltså får man se på kronor och ören, givetvis har ju bensin och diesel blivit dyrare. Här 1950 till exempel, då kostade en liter bensin 74 öre, en liter diesel 58 öre. Mm. Det är lite skillnad mot idag.
Det är lite skillnad, men så tjänade man ju inte lika mycket då.
Precis,
som nu.
Men vi har räknat om det här då till dagens penningvärde, alltså i 2018 års pengar. Mm. Vad tror ni en liter 1960 kostade? En liter bensin. Vad i så? Dagens penningvärde. Väldigt tyst här.
Ja, nu arbetar de små grå här. Tommy?
Ja, men 10 spänn då.
8,79. Mm.
Jaha, okej.
Okay. Och diesel ytterligare lite mindre, 6,89.
Men det är ju ändå jättebilligt jämfört med vad vi talar idag.
Ja,
det är ju jättebilligt. Det är ju inte riktigt hälften, men nej, nästan.
Men då hade man ingen skatt, va?
Då hade man, ja, inte riktigt 100% säker på det här. För man, jo, jag tror man hade skatt, men man hade ingen moms på, nej, på bensin och diesel. Det infördes år 1990 någon gång, det började 90-talet.
Mm. Och det är 25% bara där liksom.
25% bara, ja, där,
ja.
Utöver de här andra skatterna.
Ja. Och när det gäller skatt så har man ju också nu lagt in den här, det måste du berätta om, den här automatiska klausulen som gör att man höjer skatten varje år.
Mm. Det är något som inte har funnits tidigare. Det infördes 2017. Förut så riksdagen är det väl då som har röstat igenom höjning av bränsleskatten. Man har gjort det, höjt några ören där och där, liksom ofta vid årsskiften. Men nu har man infört ett system som höjer skatten automatiskt vid varje årsskift, så man slipper ta det här beslutet, kanske slipper all uppmärksamhet som kommer kring det här. Det är kanske inte en jättepopulär sak att just höja bränsleskatterna. Men nu har man då infört det här indexeringssystemet som gör att skatten ska höjas med konsumentprisindex, alltså hur priserna utvecklas generellt, plus 2%, så mer än konsumentprisindex. Det innebär då att om man tar till exempel bensinskatten från 2018, då är bensinskatten inklusive moms 8,05 kronor. Om man går fram till 2022, då kommer den ha stigit till 9,59 kronor, så plus 1,50 bara där i ren skatteökning. Mm. Så det blir kännbart det här på sikt, det här nya systemet.
Ja, och beroende på vad som händer i övrigt i världen då, så kan det ju...
Ja, liksom precis. Det ändras. Kan ju gå upp eller kan gå ner, alltså det här rörliga delen av priset. Men skatten, den går ju tydligt åt en riktning, den kommer gå uppåt. Mm.
Har vi världens dyraste bränsle i Sverige?
Kanske världens högsta bränsleskatter. Jag vill låta det vara osagt, men de är höga om man ser i europeiskt perspektiv. Men om man ser ut i Europa så Sverige just nu, i alla fall den här jämförelsen som jag tittar på från november över de alla europeiska länderna, då hade Sverige den dyraste dieseln. Men bensinen, den var inte dyrast. Den var dyrare i Italien till exempel. Den kostade 16,81 kronor.
Jaha, så de hade ännu.
Ja, så det finns länder som har dyrare bensin till exempel.
Mm.
Så dyraste bränslepriset vet jag inte om man kan säga. Men i alla fall just nu, åtminstone i november, det skiftar ju kraftigt och dagligen med, men det är svårt att säga. Men...
Och trenden framöver då? Hur blir det sen?
Nu har det väl ändå sjunkit lite?
Ja, nu har de sjunkit ganska mycket, priserna. Ja. Men man kan väl säga då det att skatterna kommer öka. Sen finns ju också alltså alla olika, eller olika politiska initiativ kommer, kan också påverka priserna. Men nu har man bestämt att man ska blanda in mer och mer förnybart i både bensin och diesel, men mest i diesel, för det är lite lättare att göra det. De här förnybara bränslena är ganska lika diesel, så det går bra att blanda.
Mm.
Så man har ganska höga krav på att man ska blanda in diesel. Jag tror att nu är det runt kring 20% av bränslet ska vara förnybart, sen ska det höjas hela tiden. Och eftersom de här förnybara delarna är dyrare, så kommer det bidra till att höja priserna också. Om det inte händer något radikalt, det kanske blir så att de här rapsoljorna, växtoljorna och allt vad det är, att skogsråvarorna eller allt man pratar om man ska blanda in, det kanske kan bli billigare på sikt, men som det ser ut nu så är det betydligt dyrare än fossil diesel. Så det kommer också driva upp priserna på sikt.
Mm.
Sen kommer det nog svänga upp och ner, liksom dollarkurs och ekonomi, liksom konjunktur, det kanske man inte kan förutspå vad som kommer hända, det kommer nog upp och ner. Men det finns en tydlig tendens att dels skatten och dels den här kraven på högre inblandning, det kommer att öka priserna.
Mm. Så man ska inte hoppas på att bli glad vid. Förutom de gånger när de råkar göra fel ibland, så där har man ju hört talas om. Det beror på
vad man vill åt. För man vill att vi ska minska användandet av bensin och diesel för att gynna klimatet.
Mm.
Då är det ju bra att då kan man kanske bli glad då.
Det kan man ju.
Det blir dyrare bränslepriser.
Mm.
Samtidigt så svider det ju i den privata plånboken.
Ja, det är ju det.
Men som tur är så finns det ju alternativ till att köra bilar på bensin och diesel.
Precis.
Apropå detta.
Till exempel elbilar. Som och, Tommy har varit och provat.
Jag fick ju jordens chans, mina vänner.
Och vilken bil var det du körde nu då? Vad heter den? En gång för alla, vad heter den?
Kia Eniro. Nej, Kia Eniro.
Det är så den här telefonkatalogen på nätet.
Söktjänsten, ja. Som Kia Niro är ju bilen. Och så finns det en e-version på den som heter E-Niro. Och när man då lanserade den, eller när man började prata om att lansera den i Sverige, så sa man ju, ja men vi kan inte kalla den för en e-Niro, det är ju den här söktjänsten, då blir vi säkert stämda och det här går inte, utan den ska heta Niro EV istället i Sverige. Men sen så ändrade man sig, jag vet inte om man kollade upp och köpte loss namnet eller om man insåg att det skulle bli för bökigt att ändra.
För resten av Europa säger ju e-Niro.
Ja.
Men för att göra lite krångligt också, konceptet hette ju Niro EV.
Första konceptbilen?
Ja.
Aha, det visste inte
jag. Men sen så blev det e-Niro. Och sen sa de, nej men i Sverige säger vi e-Niro EV.
Mm.
Men sen blev det e-Niro.
Ja.
Ja.
Och nu är det alltså e-Niro. Fast när jag gjorde den här provkörningen så hette den fortfarande Niro EV.
Ja,
så det var så tidigt.
Det är tryckfel i tidningen. Fast det är ju inte tryckfel egentligen. Det är bara det vi trodde just då.
Ja, och på den där filmen som också ligger på YouTube.
Ja, precis. Ja. Det finns en film.
Där jag också säger fel i 8 minuter.
Ja.
Men Niro känner vi igen ju.
Niro var långtestbil 2017, var det?
Mm.
Ja, det var väl
förra året.
2017.
Ja.
En bil som har hängt med några år där nu.
Och ni körde väl den båda då, vad tyckte ni?
Ja, då som hybrid var den ju då.
Ja.
Vanlig. Inte laddhybrid, utan hybrid. Jo, jag tyckte väl den var bra. Kanske att man satt lite... Det var väldigt höga fönster. Fönstren var högt upp i baksätet, kommer jag ihåg. Mina barn blev lite åksjuka.
Oh.
Mm. Det var väl det jag tänkte på. Men ja...
Det är väl ingen jättestor bil. Fick du plats med barnen där bak till exempel?
Nu måste jag bara säga, nu kommer klassiker förbi våran systertidning och viftar med två tidningar. De vill nog att jag ska säga så här, att de har precis gett ut en specialtidning om Saab.
Grillamarknadsföring.
Grillamarknadsföring, men ja, de gjorde det på ett snyggt sätt. Se om de kommer tillbaka här. Nej, det gör de kanske inte.
Men det är en jättefin Saab-tidning de har gjort.
Ja, absolut.
Mycket spännande läsning.
Mycket läsvärd. Så att, bra tips där av klassiker.
Julklappstips kanske?
Ja.
Finns den i butik nu?
Det ska.
Jag tror det.
Det ska den göra.
Har kommit nu i alla fall.
Ja, det ska den göra. Dubbelkolla. Men...
Finns den här Saab-tidningen i butik nu eller?
Tommy hojtar över redaktionen.
Ja, vad svaret?
Ja, den finns i butik, Saab special.
Ja, just det. Så den finns i butik, så köp den.
Ja, ett litet stickspår där.
En liten reklampaus kan vi säga.
Ja, en reklampaus. Sponsrat av Klassiker. Ja.
Men det var ingen el-Saab vi pratade om, va? Det var...
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag körde ju en el-Saab på slutet där. I Uppsala var det något företag som hade tagit fram en eldriven variant av Saab. Innan Saab blev Nevs, precis.
Ja.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag var nere i Trollhättan och tittade på en eldriven Nevs 9-3. Man bara hade smält på ett stort batteri under bilen. Man tittade under liksom, en jättelåda som satt där under, helt oskyddad. Och man hade köpt någon elmotor på nätet mer eller mindre och stoppat in under huven. Riktigt hemmabygge. Men den, jag vet inte vad som händer med Nevs nu.
Ja, men den finns väl 9-3 någonstans i Kina, tror jag.
Ja,
som
det finns någonting i Kina.
Det var ju någon stad som köpte en helt års produktion. Eller vad?
Ja. Så någonstans finns den.
Ja, nu är det stickspår. Ja,
vi får utreda Trollhättan. Men Fredrik, du körde väl också Niro då i långtestallet?
Ja.
Minns du den?
Ja, vagt. Nej, men jag minns väl att det var ganska rimlig förbrukning. Att det var en ganska... attraktiv, eller attraktiv, bra kaross liksom. Man sitter högt och lite rätt skönt och har hyggligt med plats i bilen i alla fall. Inte en jättestor bil.
Nej, den är 437, det är golfstorlek liksom. Ja. Det, men den är ganska högbyggd, så att den är lite rymligare tycker jag än golfarna så. Ja, men, nej, men visst, det var en bra sammanfattning. Den är inte spännande på något sätt, men det är ganska praktisk. Man har lagt batteriet också under golvet här, vilket gör att golvet i baksätet har hamnat lite högre, så man hamnar lite högre med benen.
Ja, det blir mer vinkel.
Ja, men alltså, ja, i alla fall om man är långbent. Men för ungar är det säkert skitbra. Att de får lättare att nå ner liksom, lite grann. Men sitthöjden tror jag är densamma, så att har de svårt med rutorna så...
Ja, det var just det att rutorna var...
Ja, det, kanske, det problemet kanske kvarstår då.
Det är spännande med sådana här bilar, alltså bilplattformar som man bygger dels med bensinmotor och som elversion. Till exempel vår långtestbil hade en massa tomrum då liksom, i bilen, liksom, i väntan på batterier.
Ja,
man skulle vilja ha den genomskärningen.
Ja, intressant, absolut. Grejen med Kia Niro är ju räckvidden och priset i kombination. Den kostar alltså från 429,9 grundversionen, och den har en deklarerad räckvidd på, hjälp mig nu, är det 465 kilometer?
Eller 455? De har ju ändrat det där också.
Ja, för när jag skrev det här och när jag pratade i 8 minuter på den här filmen på YouTube, så var det fortfarande 485 kilometer.
Ja, det är... 455.
455. Vad var det som hände? Varför ändrade de det?
De testade ju fel i den här körcykeln, den här VLTP nya. För då ska den ju köras i verklig trafik och liksom, det ska ju mätas så. Och då tror jag att det var, de skrev i sitt pressmeddelande att ja, först så skyllde de ifrån sig lite grann att det var typ inte vi, men det var det väl. Och när de testade så ska det ju innehålla en viss procent stadskörning, en viss procent landsvägskörning. Och då hade det blivit för mycket andel stadskörning. Och det är ju snällare mot elbil än att vara ute.
Så därför så var det alltså 455 istället för 485.
Det är lite överskattad räckvidd. Men nu har de justerat det, som sagt.
Så det finns alltså någon slags kontroll nu som kanske motverkar fusk eller misstag i cykelkörningar. Det låter ju positivt.
Det verkar ju som det i alla fall. Så att, ja.
Ja, det är jätteintressant. Motorvägskörning är ju det som elbilar tycker sämst om. Så att jag gjorde ju som jag har gjort med flera andra elbilar som ni har hört om i podden tidigare. Jag åkte ju hem till mamma och fikade.
Ja, just det. Den här 25, ja, 50 mil blir väl tur och retur. Men,
tur och retur Söderhamn.
Ja, det har ju iPace, Jaguar iPace gått igenom.
Pratar och Nissan Leaf.
Och Nissan Leaf pratade vi om i tidigare poddar.
Ja, och Nissan Leaf var ju väldigt spännande, eftersom då den visade sig att snabbladdningen inte fungerade. När man väl hade laddat en gång så gick ju temperaturen i batteriet upp. Så då skruvade de ju ner laddhastigheten. Så att jag höll ju på till midnatt eller något när jag kom hem den kvällen.
Ja. Men du gjorde samma sak med
Kia Niro.
Och visst är det så, apropå det där med batteriet, att det här är kylt. Så att det ska inte bli problem med
kylt och även uppvärmt, så att på vintern så kan man slå på en vinterfunktion, och då har den en elvärme också i batteriet. Litiumjonbatterier är precis som människor, de trivs bäst runt 18 grader.
Ja, ja, det har vi gemensamt. Ja.
Nej, men jag tog ut den där och sen så vi fotograferade och grävde lite grann på eftermiddagen, Fredrik. Och sen så åkte jag och ställde den på en snabbladdare för att ladda upp den. Och det är ju också så med snabbladdning med elbilar att det går ju långsammare att ladda ju mer man har tryckt i batteriet. Mm. Så på slutet så går det ju väldigt segt liksom, så att jag stannade på 96% för jag orkade inte vänta längre.
Nej.
Så 96% fick vara fullladdat och sen så körde jag iväg norrut, motorväg, följde hastighetsgränserna, det vill säga jag körde 110 där man fick, 120 där man fick och så körde jag om när jag behövde.
Mm.
Och jag kom alltså 33,9 kilometer.
Mm.
Mil pratar du nu.
33. Jag kom alltså 339,3 kilometer.
Mm.
Och då hade jag 4 kilometer kvar i batteriet.
Mm.
Så att jag säger 35 mil kommer man nog på full laddning.
Riktig räckvidd.
Riktig räckvidd, motorväg, 4-8 grader varmt.
Ja, precis. Och de sa... deklarerad var 45 mil, ja. Så 10 mil mer.
10 mil, ja. Men alltså det här, den kommer åtminstone 35 mil i verklig körning och det tycker jag ändå är bra för att vara elbil.
Mm.
Sen måste man alltid räkna med, du var ju ganska våghalsig där och hade bara 4 kilometers marginal. Ja, fan, man kör elbil till vardags skulle jag nog säga att man, det vågar man inte.
Nej, vad var det stod på bilderna du skickade? 1% när du ställer dig och laddar?
Ja, ja, på snabbladdaren så stod det att det var 1% kvar i batteri.
Living on the edge, Tommy.
Det kom upp någon sån där varning också på displayen där det stod begränsad effekt och så kom det en orange sköldpadda.
Ja, just det.
Och så. Men jag tycker ändå det är intressant, för här är alltså en bil som då kostar 400-450 beroende på utrustning, som har lika lång räckvidd som du får på en iPace eller en Tesla kanske, som ju kostar dubbelt så mycket. Och det tycker jag ändå är intressant för vad det kan göra för elbilsmarknaden och elbilstillväxten i Sverige.
Ja, men det är innan elbilspremier det här också?
Ja, visst, sen är det 60 000 rabatt också.
Okej, så det är minus 60 000 där, så kan man ju räkna med.
Så från 429 och 9, vad blir det då? 306?
370 då.
370.
Mm. Ja.
Men jag tittade här snabbt på Kias hemsida och alltså den vanliga bensinversionen av 9, hybridversionen med automatlåda kostar från 220 och 9.
Mm.
Så det är fortfarande ett hopp uppåt på 150 000.
Jag tror aldrig du kan räkna hem det. Jag tror alltid det kommer att bli dyrare för dig som privatperson att köra en elbil. Åtminstone de kommande 10 åren.
Ja, den där prisskillnaden. Det är många liter bensin trots att bensinen kan vara dyr.
Men säg då om 10 år när dina skattehöjningar fått slå igenom helt, Fredrik.
Ja, precis.
Eller 20 år kanske.
Ja, visst.
När soppan kostar 30-40 kronor liten.
Mm.
Men det här innebär ju också att fler kommer kunna ha en sån här bil som tjänstebil också.
Mm.
Och då kommer det här bli jättefördelaktigt.
Mm.
Eftersom det är jätterabatterat förmånsvärde på såna här nollutsläppsbilar.
Mm.
Ja. Och som bil betraktat då, det är inget man kommer att skriva sånger om i Niro, tror jag.
Nej, det var väl lite så man kände med vanliga Niro. Det är en helt okej bil på det mesta.
Absolut. Och jättebra till vardags. Den har ju större bagageutrymme än laddhybriden till exempel, eftersom då det inte ligger något batteri där och tar upp plats längre.
Nej, just det. Det är bara... Men och, alltså hästkrafter och du känner att det räcker till på motorvägen.
Nej, men 200 hästar, den är pigg.
Ja.
Så den är trevlig så. Jättedåligt ljus.
Okej.
Okay. Tycker jag. Mm. Och det hade även våran. Och det här var LED-ljus på den här elbilen som jag körde, men nej, det var ingen vidare.
Nej.
Men annars så... Ja, nej, för 17. Och som sagt, det ska bli spännande att se när vad som händer framöver om konkurrenterna hänger på.
Mm, precis.
För Nissan har ju aviserat att man kommer då med ett nytt större batteri till Leaf som även ska bli kyld så att den klarar att snabbladdas flera gånger.
Ja.
Och sen Volkswagen-koncernen har ju sitt stora elbilsprojekt på gång nästa år, va Maria?
Mm, ID-familjen. Som ska byggas på en plattform som heter MEB. Ja, jag tror det var väl nästa år, som 2019, som de ska presentera. Jag kommer inte ihåg om den ska liksom byggas och lanseras.
För... Jag tror att slutet på nästa år skulle
presenteras. Ja, precis. Jo, jag tror det. Ja, precis. Så att man får väl räkna 2020 då.
Kanske. Och sen en annan folkelbil som det har talats väldigt mycket om är ju Tesla 3.
Ja, just det. Och den har det ju kommit svenska priser på nu. Det har ju varit lite...
Ja, men 350 000 kronors bilen, va? Var det inte så?
Ja, precis. Men ja, kanske inte riktigt då om man jämför med de... priserna som vi har fått. Det är i och för sig de toppversionerna som lanseras först. Men
det här är en bil som fått ohyggligt mycket uppmärksamhet i medier. Det, ja. Och den har verkligen beskrivits som folkelbilen. Ja. Och den ska då kosta omkring 350 000. Det är 35 000 dollar i alla fall.
Precis, det var ju det han lovade Elon Musk.
Men det bidde inte riktigt så. I alla fall inte de här nej, varianterna. Som
det
nu...
har ju släppts, det är två versioner då. Och så måste man ju stå i kö för att ha en... Man ska ju ha stått i kö och betalat en viss reservationsavgift för att liksom få gå in och bygga sin bil och beställa den. Så det är de som har gjort det som får gå in och göra det först. Men då finns det då två versioner nu. Och det är den ena som heter Long Range Dual Motor All-Wheel Drive kostar 650 200 kronor.
Utan självkörningsgrunkorna? Ska du ha utan... det så kostar det 50 000 till.
Ja.
Folkelbil?
Ja. Och sen, ja, i och för sig, du får dra av 60 000. Men i det här fallet känns det ju lite på 650 000.
Men det sen, finns ju en annan,
sen finns det en annan version också, mer sportig. Och den kostar 767 200. Så att, ja.
Men båda de här är ju snabba bilar. Det är ju snabba, exklusiva med lång räckvidd och sådär.
Snygga.
Snygga.
Ja, men det är kanske just det som det här man jämför då med i Niro, att den har lagt bort det där liksom lite där ytan och prestigen att okej, jag behöver inte klara 0 till 100 på viss tid. Men vill man det så finns ju då de här.
Men vi ska ju säga det då att Tesla på sikt ska komplettera utbudet då med en modellvariant med ett mindre batteri, med lite mindre flärdfull utrustning. Jag vet inte, det kanske är någon annan skillnad också. Inte fyrhjulsdrift ska det också. Ja.
Precis. De har ju,
bara tvåhjulsdrift. Och den här då, den ska kosta 35 000 dollar.
Men grejen är att även om den kostar 35 000 dollar som är med dollarkursen då, som vi har pratat om tidigare, och med 25% moms och med 10% importtull till Europa, så kommer den väl att landa upp på 450-500 000 kanske i alla fall.
Ja, säkert.
Med då kortare räckvidd och sämre utrustning än till exempel en Niro.
Mm.
Vill man fortfarande ha den snygga
Tesla? Vill man ha en sneak Tesla som är liksom mest yta, men liksom, eller ja, kommer liksom folk vilja köpa den då?
Det är ju två helt olika produkter. Teslan är ju verkligen utstrålar ju på något sätt mer framtidsbilen än den här ganska, visserligen eldrivna, men lite träiga Kian.
Men det finns en till faktor som talar för den träiga Kian. Och det är ju då, i Sverige så har man ingen sån här formell väntelista. Det finns ingen som har betalat pengar för att ställa sig i kö.
Nej, okej. Ja.
Så att i Norge så är det till exempel 6 500 norrmän som står i kö på den här, och sen stängde importören listan eftersom det var så lång kö till, de visste inte hur mycket bilar de skulle kunna få.
Okay.
Men i Sverige så är det faktiskt bara att gå in till sin Kia-handlare och köpa en.
Så den norska dansklubben, den är stängd just nu. Det är bara de, men i Sverige kan man ut och röja på dansgolvet direkt.
Jajamän, gå och handla. De får in några hundra bilar i december och sen så räknar de och hoppas med att kunna få in 2000 bilar under 2019.
Det ska bli intressant att se hur många av dem som kommer fortsätta att rulla i Sverige på sikt när elbilsmarknaden i Norge, där man har såna, får såna fördelar för att skaffa en elbil, när de bara skriker efter elbilar.
Aha. Men grejen är att elbilen är ju billigare i Norge än den är i Sverige.
Det är den också.
Den är ju dyrare. Och sen också, för om du köper den i Norge så måste du ju betala svenska avgifter. Sen vet jag inte om det är någon importskatt också om du tar in den till Norge. Ja, det kan inte jag.
Mm.
Men eftersom det finns...
Och du får ju ingen miljövinstpremie om du köper den och exporterar den direkt.
Den har ju den köparen i Sverige fått då, helt enkelt.
Mm.
Mm.
Om du behåller den, du måste behålla den minst ett halvår, va?
Ja, precis. Mm. Den lilla spärren finns. Men man har ju sett det på andra elbilsmodeller hittills i alla fall, att flera har exporterats till Norge. Vi får se vad som händer med de här.
Mm.
Ja, vi får se om det syns i statistiken då. nästa år. Det blir spännande helt enkelt.
Men Tom, är det här den vettigaste elbilen just nu eller? Kian?
Ja, om man ser till räckvidd för pengarna så är det absolut den vettigaste. Och jag tycker också att det är så intressant när det börjar komma över 30 mil, för då tror jag att många människor tänker att jag skulle ju ändå kunna ha en sån här.
Mm.
Och även om den nu inte är särskilt flärdfull eller lyxig eller exklusiv. Men
en vanlig bil.
Det är en vanlig bil, men den går alltså utsläppsfritt. Och det tror jag för många... Det finns en grupp kunder som prioriterar det framför lyx och flärd.
Mm. Ja, när var den provkörning? Det var nu i nummer 12. Det finns att köpa nu. Eller?
Nummer 18.
Nej, 18, vad säger jag?
Ja, nej.
Nummer 18.
Den var här nu i nummer 18.
Ja, just det.
Så den finns i butik att läsa. Och så finns det en 8-minuters video på YouTube där jag pratar om fel namn och fel räckvidd.
Eller på vår hemsida. Men det står, vi har faktiskt garderat med lite text där.
Det är nästan rätt.
Det är nästan
rätt. Fort men fel, vi bilägare. Ja. Nej,
ja, hörni, vad händer annars då? Känner ni av julhets i trafiken? Är det någon...
Det är ju så mycket bilar, åtminstone i Stockholms innerstad är det så mycket bilar nu så att det går inte att komma ut längre med bil där. Jag tror att alla tar bilen in till stan för att julhandla, känns det som.
Ja,
varje
det
dag. Ja.
Och det är flera vägbyggen här just nu.
Det
som
är också.
Ställer till.
Ja.
Mm.
Hur är det på väg till Västerås?
Jo, men det varierar liksom. I och för sig, nu i Stockholm här är det inte någon snö eller något sånt där att tala om. Så att det har väl gått bra senaste tiden. Så fort det kommer lite snöflingor blir det ju kaos. Men nej, det har funkat helt okej. Men jag tänkte på, jag skrev en nyhet om, apropå det här med att vara stressad och så där i trafiken, så har ju försäkringsbolaget If, tror jag det är, som har gjort en undersökning där jag tror det var 4 av 10 bilägare säger att de liksom någon gång för en stund har trott att när de kommer ut och ska liksom köra iväg när de var och handla eller någonting, så ser de inte bilen längre. Var ställer jag bilen? Och då tror de att den har blivit stulen en liten stund. Men 1 av 20 går till och med så långt att de anmäler den stulen, fastän den egentligen bara är, de har glömt var de har ställt den. Då är man stressad.
Tar de telefonen och ringer försäkringsbolaget direkt alltså då, eller?
Ja, jag vet inte exakt hur det gick till, men ja. Det måste vara lite skämmigt sen när man liksom, nej, den stod där, men jag var fel våningsplan eller ja, vad det
jag måste
var.
Erkänna att jag har anmält en bil en gång som stulen, fast när den i själva verket hade bärgats bort, för den stod delvis på en busshållplats.
Nej, men Fredrik, vad säger du?
Var det dekaler på bilen, Fredrik?
Nej, det var ingen vid bilägare, det var en privatbil. Ja, det var på en busshållplats där man på helger fick parkera.
Aha.
Men jag glömde då bort att man måste flytta bilen då.
Ja.
Det var en sån här närbuss helt enkelt. Och man måste flytta bilen när det blir måndag. Mm. Det hade jag missat.
Ja.
Och anmälde den som stulen.
Var känslan då när du kom ut där och bara, nej, någon har tagit min bil?
Det var lite overkligt. Vad fan är den? Men den hade helt enkelt forslats till en sån här uppställningsplats för felparkerade bilar.
Vad kostade det att lösa ut den?
Ja, det var inte gratis. Den hade dels fått ett antal såna här gula parkeringsbotar plus då den här bortforslingen. Så det blev några tusenlappar.
Men hur fick du reda på det då? Var det när du anmälde den? Eller hur?
Ja, undrar om inte polisen hänvisade mig på något sätt. Jag kommer inte ihåg, det var ganska länge sedan.
Ja.
Den kom till rätta till slut och den var inte stulen.
Ja. Skönt. Mm. Men då kan vi säga att det händer i alla fall. Att man
det var inte jul, kan jag säga.
Nej, det var inte jul, men teoretiskt sett det finns händelser där man tror att bilen är stulen. Men
min telefon säger åt mig lite nu och då att du har parkerat din bil på det och det stället.
Ja.
Det kanske är bra då, för jag har tänkt att jag vet ju vad jag har ställt den. Jag har ju nyss parkerat den.
Mm.
Men det kanske kan ge en bra information ändå.
Ja.
Just det.
Och sen brukar jag ju säga också när man ska åka någonstans, ta E18. Det,
ja.
Det är inte mycket trafik.
Nej.
Vad snällt sagt, vad bra. Då känner jag mig redan peppad att köra iväg. Ja, hörni, har ni någonting mer?
Jo, men alltså, tillägga? Klassiker har gjort en Saab-special som jag tycker ni ska gå och köpa och lägga under en gran nära er. Ja.
Nu får de betala 2 gånger för den där reklamen. 2 påsar bilar vi vill ha på mitt skrivbord. Nej, Nej, men skämt åsido, vi ska försöka avrunda härifrån. Hoppas ni tyckte om avsnittet. Och senaste nyheterna får ni ju som vanligt på vår hemsida via Facebook. Och så följ oss gärna på Instagram. Ha det så bra alla där ute. Kör försiktigt. Tack så mycket Tommy och Fredrik för att ni var här och pratade med mig idag.
Tack.
Tack så mycket.
Ja, ha det bra.
Hej då.
Hej.